Tro. Det är ett stort och viktigt ämne att tala om. Tro kan vara av icke-religiös art. Jag sökte på Wikipedia och fick fram den här beskrivningen av icke-religiös tro. Begreppet tro används vanligtvis för att beteckna det att hålla en sak, ett sakförhållande för sant. Att tro någonting är således att inta en viss attityd till ett givet påstående. Ens trosuppfattning kan ha olika grad av övertygelse. Allt ifrån en vågad gissning till en stark övertygelse. Tro står där i motsats till vetande. Tro är en gissning, inte sanning. Tro är en beskrivning av min upplevelse, av min sanning. Kanske har du, liksom jag, orienterat någon gång i livet. Det är fantastiskt att ta sig fram genom skogen med en karta i handen. Några gånger har jag även sprungit vilse. Då är det inte lika roligt där ute. Tillvaron svajar. Var befinner jag mig? Oron kommer krypande. Hur ska jag hitta hem? Tänk om jag behöver övernatta här ute i vildmarken. Kan man äta myror? Ja, ni förstår. Tillsammans med oron så kommer de mest konstiga tankarna farande. Men strax därefter så hittar jag en stig som jag tycker mig känna igen. Och där borta skymtar en kraftledning. Och genast känner jag mig tryggare. Nu tror jag mig veta vad jag är. Det kan senare visa sig att jag uppfattat situationen helt fel. Att jag egentligen är någon helt annanstans. Men det spelar ingen roll just där och då. I den stunden du har hittat stigen och kraftledningen och tror mig veta vad jag är. Då är min tro min sanning och den sanningen får mig att må bättre. Vi kan göra ett experiment här och nu. Jag gissar att du sitter ner och ser den här gudstjänsten. Om du nu tar och ställer dig upp och sluter dina ögon. Visst tror du att det du satt på alldeles nyss fortfarande finns kvar bakom dig? Det kan vara en pinnstol, en fåtölj, en soffa eller en säng. Vad vet jag? Utan att öppna ögonen kan du nu sätta dig ner igen. Jag hoppas att det gick bra. Du kan öppna ögonen. Jag gissar att du satte dig på ett visst sätt. På grund av din tro av vad du satte dig på. Satte du dig i en fåtölj så sjönk du ner på ett sätt. Satte du dig på en barstol så satte du dig på ett annat sätt. Baserat på dina tidigare erfarenheter påverkar din tro dig att agera på ett visst sätt. Det är inget religiöst i det. Men sen finns det också religiös tro. Och Wikipedia förklarar det så här. Tro är ofta ett grundelement i det religiösa livet som innebär att föreställningen om det transcendentala erkänns som sanna. Dels tillit till en eller flera gudar. Trons visshet härrör från en eller flera gudomliga varelsers auktoriteter och trovärdighet. Alltså, utöver vår vanliga fysiska värld som styrs av tid och rum, så finns det också en annan verklighet. Ser ni skillnaden mellan den icke-religiösa tron och den religiösa tron? Den är inte så stor. I båda fallen handlar det om upplevelser och erfarenheter som påverkar min upplevelse av sanning och hur jag lever mitt liv. Skillnaden är att i den religiösa tron tror vi att det finns någonting utanför oss själva som kan påverka vår tillvaro. Eller kanske ligger inte skillnaden där heller. Anonyma alkoholister säger själva att de inte tillhör någon religion. Och i deras 12-stegsprograms tredje punkt så läser jag: vi lägger vår vilja och vårt liv i händerna på Gud så som vi uppfattar honom. De förklarar de 12 stegen som en själslig utveckling. Honom och Gud är en själslig kraft större än dig själv. Men hur den ser ut, det är upp till dig. Världshälsoorganisationen, WHO, har forskat kring existentiell hälsa. Och där kommit fram till att tro är ett av 8 områden som ger en bättre hälsa. Både fysiskt och psykiskt. Har man en tro så mår man bättre. Och även de säger att tron inte behöver vara av religiöst slag. Ändå vill jag tro att det är en skillnad på att tro på Jesus Kristus och att tro på vad som helst. Kanske kan vi jämföra människans tro med en blomkruka. Är tron mest lik blomman eller krukan? Är vår tro som en kruka? Från början tom och som vi sen fyller med olika innehåll. Inget nyfött barn tror automatiskt på tomten. Det är vi föräldrar som lurar i dem att tro att tomten kommer till snälla barn. Från början är de livrädda för den där skäggiga gubben. Men efter en tid så lär de sig tro och uppskatta tomten. Tills erfarenheten en dag överbevisar dem att det är bara morbror Knut som har klätt ut sig. Tron är ingenting annat än en tom kruka som vi fyller med olika intryck. Eller är tron som en levande blomma? Nu är visserligen detta bara en plastblomma, men ni förstår. Våra erfarenheter kan förbättra förutsättningarna för att blomman växer. Men det är blomman själv som växer. Den har ett eget liv. Vår tro finns i oss från början. Ett litet frö. En aning av något större som kallar på oss. Cecilia Melder, som kanske är en av de som mest forskat kring existentiell hälsa här i Sverige, sa i en föreläsning att vi i Sverige lider av existentiell alexitymi. Det innebär förenklat att vi har svårt att sätta ord på våra känslor och upplevelser. Vi är inte vana att prata om livsfrågor. Och inför denna predikan så känner jag att hon har rätt. Det är svårt att hitta ord för den tro som jag vill beskriva. Hur skulle du beskriva din tro? Låt oss istället gå in på dagens evangelietext. Det är en kort ordväxling mellan Jesus och en romersk officer. Och de säger typ 2 meningar var. Ett kort möte när Jesus är på väg in i Kafarnaum. Efter att ha hållit sin bergspredikan har han hunnit bota en spetälsk innan vi kommer in i texten. Matteus 8, verserna 5-13. När Jesus gick in i Kafarnaum kom en officer fram till honom och bad om hjälp. Herre, min tjänare ligger förlamad där hemma och har svåra plågor. Jesus sa, ska då jag komma och bota honom? Officeraren svarade, Herre, jag är inte värd att du går in under mitt tak. Men säg bara ett ord så blir pojken frisk. Jag är själv en som står under befäl och jag har soldater under mig. Och säger jag till den ene, gå så går han. Och till den andra, kom så kommer han. Säger jag till min tjänare, gör det här, så gör han det. Jesus blev förvånad och sa till de som följde honom. Sannerligen, inte hos någon i Israel har jag funnit en så stark tro. Jag säger er att många ska komma från öster och väster och ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket. Men rikets egna barn ska kastas ut i mörkret utanför. Där ska man gråta och skära tänder. Och till officeren sa Jesus, gå, du trodde och det ska ske. Och i det ögonblicket blev pojken frisk. Jag vill strukturera min predikan utifrån den här ordväxlingen, dessa fyra eller fem repliker. Jag börjar med officerarens berättelse. Herre, min tjänare ligger förlamad där hemma och har svåra plågor. Vi har alla våra bekymmer. Våra livsberättelser ser olika ut. Men de består alla av en dos glädje och en dos elände. Hur fördelningen mellan dem är, det varierar. Och var vi befinner oss i detta är också olika. Vissa har tagit sig igenom eländet, för andra har det precis börjat. För den romerske officeren har det gått så långt att han söker hjälp. För snart 20 år sedan så arbetade jag som kamratstödjare på en högstadieskola i Göteborg. Och jag hade många livliga samtal med en av eleverna där, en kille. Hans ståndpunkt var att kristen tro, det är bara för de svaga. Övriga klarar sig utan kristen tro. Och jag hävdade lika bestämt att nej, kristen tro, det är för alla. Men jag har med tiden kommit fram till att han hade antagligen mer rätt än mig. Kristen tro handlar om den insikten att jag inte klarar mig själv. Victor Lexell sjunger låten Svag. Och jag gissar att låten handlar om en tjej eller kärlek. Men som många andra kärlekssånger så går det lätt att koppla de texterna mot Gud om man så vill. Och det vill jag. Så låt oss lyssna på texten när jag läser den här. Visa dem hur stark du är. Låt dem aldrig se dig fälla tårar. Det är så jag växte upp. Var bara en man och ta det. Allting är okej om någon frågar. Det är så det var för mig. Och jag kan lyfta flera tusen kilo. Och jag kan ta mig över hav och land. Kan göra nästan allt de ber om. Men jag kan inte vara i samma rum som dig utan att jag tappar andan. Varje gång du ser på mig känns det som att mitt hjärta stannar. Jag försöker spela svår och stå emot, men du river mina murar. Jag vet inte vad du gör, men allting som du gör, det gör mig svag. Våga släppa taget nu. Sluta att vara rädd för att bli sårad. Så långt Victor Lexell. Genom livet så bygger vi upp murar för att skydda oss. Vi lär oss att vi ska vara starka. Men mötet med Jesus Kristus river våra murar. Jesus ser oss som de vi verkligen är. Och kristen tro är att våga släppa taget. Våga visa sig svag och lämna sina behov inför Jesus. Det kan röra sig om en sjuk tjänare, alkoholism, våld i nära relationer, ensamhet eller vad som. Ekumenias generalsekreterare Karin Dernulf berättade nyligen i ett möte hon nyligen hade att hon stod utanför skolan och väntade på att sitt barn skulle komma ut efter skoldagens slut. Där stod också ett antal andra föräldrar och väntade. Och en pappa frågar Karin: jobbar inte du i kyrkan? Jo, det stämmer. Hjälper din tro dig genom coronapandemin? Och hon berättar att utifrån den inledningen så hade de ett spännande samtal om tro till dess att barnen kom och avbröt dem. Jag skulle vilja vara en del av det samtalet. Vad svarade Karin? Och vad är det som gör att mannen ställer frågan till henne? Vad tror han? Vad saknar han som han tror att Karin kan ha? Pandemin är ett elände som har drabbat oss alla på olika sätt. Hur har pandemin drabbat dig? Och hur hjälper din tro dig i den tid som är? Vi går vidare till nästa replik. Jesus svarar: ska jag då komma och bota honom? Vi möter det här på flera ställen i Bibeln. När vi kommer inför Jesus med vårt elände så tar han inget för självklart, utan han frågar vad som önskas. I Johannesevangeliets 5:e kapitel möter Jesus en man vid Betesda som har varit sjuk i 38 år. Och till honom ställer Jesus frågan: vill du bli frisk? Han tar det inte för självklart. Åter till anonyma alkoholister. Den första punkten i 12-stegsprogrammet, den lyder: erkänna att vi är maktlösa inför alkoholen. Jag har ett problem. Den sjunde punkten lyder: vi ber ödmjukt honom ta bort våra brister. De har insett att det är ett antal steg från det att jag inser att jag har ett problem till att be om hjälp att åtgärda det. Och Jesus, han vill inget annat än det bästa för oss. Men vill vi det själva? Ibland har vi levt så länge med vårt elände att om det skulle försvinna vet vi inte vad det blir kvar av oss. Vad vill du att Jesus gör i ditt liv? Har du sagt det till honom? Vi går vidare till officerens svar, vad han vill. Herre, jag är inte värd att du går in under mitt tak. Men säg bara ett ord så blir pojken frisk. Jag själv är en som står under befäl och jag har soldater under mig. Och jag säger till den ene, gå så går han. Till den andra, kom så kommer han. Och säger till min tjänare, gör det så gör han det. Jesus skapar tro är rubriken för dagen. Paulus lär oss i Romarbrevet 10:17 att tron bygger på förkunnelsen och förkunnelsen på Kristi ord. Men jag vill påstå att den tro som uttrycks här i dagens verser har skapats innan den här dialogen tar sin början. Vi vet inte vad officeren har hört Jesus säga tidigare. Men det är inte otänkbart att den här romerske officeren stod och lyssnade till bergspredikan som vi läste om tidigare, eller vi inte läste inte, men den fanns tidigare i Matteusevangeliet. Där har vi fått lyssna till en Jesus som sätter ord på hur han tycker att vi ska leva. Och lägger vi där till officerens yrkesroll är det lätt att se hur han skapar sin tro på att det räcker med Jesu ord. Officeraren inleder med att säga: Herre, jag är inte värd att du går in under mitt tak. Tolvstegsprogrammets fjärde punkt lyder: vi gör en genomgripande och oförskräckt moralisk självrannsakan. Om det var för att officeren ansåg sig vara så pass syndig eller för att inte Jesus skulle bli oren. Det var nämligen så att enligt rabbinsk lag blir en jude oren om han besöker en hedningshus. Det vet vi inte hur det var med det. Men på något sätt så har han rannsakat sig själv och ställt sitt liv i proportion till Jesus. Kanske är det så att vår tro formar vår självbild, men också att bilden av oss själva ger olika utrymme för vår tro. Vad har du med dig genom yrkesroll eller andra erfarenheter som formar din tro av det du läser i Bibeln och hör i predikningar? Och hur ser du på dig själv i förhållande till Jesus? Sannoliken, inte hos någon i Israel har jag funnit en så stark tro. Jag säger er att många ska komma från öster och väster och ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket. Men rikets egna barn ska kastas ut i mörkret utanför. Där ska man gråta och skära tänder. Det finns mycket man skulle kunna säga om det här svaret. Jag ska bara säga en del. Jesus imponeras av det han hör. Och samtidigt ger han oss lite information om himmelriket. Det finns ett i och ett utanför när det gäller himmelriket. Är man utanför kommer man gråta och skära tänder. Är man innanför kommer man ligga till bords med Abraham, Isak och Jakob. Jag tolkar det som att det är en bättre plats att vara i himmelriket än utanför. Men säger Jesus vilka som hör hemma var? Nej, det gör han inte. Det jag hör honom säga är att vår tro inte bara påverkar vår livssituation nu, som vi var inne på tidigare, utan den påverkar även evigheten. Och här har vi skillnaden mellan icke-religiös och religiös tro. Det finns en tro som påverkar mer än situationen bara här och nu. Och tro är något som kan finnas hos alla, men inte är en självklarhet hos någon. Det spelar ingen roll om man är romersk officer eller jude i generationer bakåt. Det är vår tro som gör skillnad. Jesus lär oss i bergspredikan: be så ska du få. Ge oss det bröd vi behöver. Och om vi kommer inför honom med våra behov så får vi det vi behöver. Vi kan läsa att folk ber Jesus om under och tecken och han nekar dem det. Men jag kan inte påminna mig om någon gång där Jesus näkar den person i tro det han lägger fram där inför honom. Hur stark är din tro? Och har du tro till att Jesus kan möta dina behov? Till sist det sista svaret Jesus ger officeren. Gå, du trodde och det ska ske. Efter att Jesus talar till dem som följer honom så vänder han sig nu direkt till officeren. Du trodde och det ska ske. Det är officerens tro som gör att tjänaren blir frisk. Men inte enbart. Officeren var också tvungen att sätta ord på sitt elände och leverera det till Jesus. Om jag ska försöka avsluta den här predikan om tro så vill jag återkomma till anonyma alkoholister och tolvstegsprogrammet. 12 steg hjälper dig bort från ett alkoholberoende. Anonyma alkoholister säger att man kan lägga olika innebörd i Gud. Jag säger att vi kan lägga olika innebörd i alkoholen. Då kan dessa 12 steg hjälpa oss att stärka vår tro och bli kvitt vårt elände. Det 12:e steget lyder så här. När vi som resultat av dessa steg själva haft ett inre uppvaknande försöker vi föra detta budskap vidare till andra alkoholister och tillämpa dessa principer i alla våra angelägenheter. Jag tänker att det gäller oss här också. När vi har haft ett inre uppvaknande försöker vi föra detta budskap vidare och tillämpa principerna i alla våra angelägenheter. Så låt oss erkänna att vi är maktlösa och lägga våra liv i Guds händer och ödmjukt be honom att ta hand om våra brister, ta bort våra brister. Låt oss tro att Gud är större än var och en av oss kan förstå. Amen. Så får vi sjunga tillsammans igen. Psalm 837. Jag tror på en Gud.